Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast med mig Albin. Och i vanlig ordning har vi med oss Alexander.
Jajamän, hallå.
Hej Alex.
Hej, hej. Vad ska vi göra idag?
Det känns som vi ska sammanfatta 2023.
Ja, det
för det här är faktiskt sista veckan i... Det här är på årets sista dagar som vi spelar in.
Exakt. Så här sitter vi och ska summera lite dels vad vi har tyckt om det här året, men även vad vi ser lite för rådande trender, lite hur marknaden rör på sig, andrahandsmarknaden det vill säga, och lite så.
Ja, och vi kommer främst exemplifiera detta genom att bränna av 20 favoritmodeller från året. För det ger ju väldigt bra insikt i vad som har släppts generellt över de olika märkena liksom. Vi har valt ut, Alex har valt ut 10 favoriter, jag har valt ut 10 favoriter och
på ecotime.com kan ni läsa också favoriterna från våra skribenter Britta, Mia och Filip, och där kommer också våra favoriter hamna inom kort. Så att om ni vill läsa mer om vad folk på Ecotimes redaktion har haft för favoriter så hittar ni det just nu på ecotime.com.
Yes, och vi ska börja med att säga att det här avsnittet presenteras i samarbete med det klassiska klockmärket Certina. Certina är väldigt känt i Sverige av olika anledningar. Det är speciellt starkt i Sverige.
Yep.
Och Certina har släppt ett bra antal modeller genom under året.
Ja, det får vi lov att säga, verkligen.
Vilken är din favorit?
Av dem de har släppt i år så gillade jag den dykaren DS 1000 PH, tror jag den hette, va? Väldigt retroinspirerad dykare från Certina. Det är en reissue av en 70-talsmodell. 1000 meters dykare, en cool grej det där faktiskt.
Och tänkte jag säga någonting annat, men eller jag tänkte säga det rättare sagt.
Ja. Så du hade samma som mig.
Ja, dyker
då får vi hoppas att våra 10 favoriter för resten av året inte är likadana.
Certina släppte faktiskt en väldigt bra DS Action Diver 38 mm också i titan.
Ja, den var snygg. Och den var riktigt snygg.
Så Certina har inte bara gjort
reissues, nej.
Nej, de har gjort två moderna dykare, men en av dem är väldigt vintage-inspirerad och den vilar båda. De har även gjort flera andra modeller som vi har tittat på sajten under året. Mm. Bland annat deras nya DS7.
Mm.
Integrerad länk, roliga urtavlor, Powermatic 80-verk, liksom grym vardagsklocka. Och... Vad kul, för vi hade ett samtal med Certinas vd i fjol faktiskt. Då pratade vi just om att när man var nere på Certina-event nere i Zürich så fick jag och Alex prata med honom. Och Certina är väldigt starka just i Sverige. Och det visste han också, även fast han var deras nya vd. Liksom. Har funnits sedan 50-talet här. Av någon anledning så just Sverige och Norge har varit mer poppis än i övriga Europa i stort sett.
Men det var lite som med Omega också. Under den tiden var jag också väldigt, 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 eller är ju fortfarande väldigt starkt i Sverige, men var då också extremt starkt och hade extremt många återförsäljare back in the days. Så att,
ett annat Swatch Group varumärke.
Ja, exakt. men vi tackar Certina för samarbetet.
Ja, och vi har tagit titt på flera av Certinas nyheter under året. Och men våra favoriter, eftersom vi summerar favoriter, var dykarna helt enkelt.
Ja.
Tack Certina.
Tack. Vidare då till trender skulle vi kunna prata lite grann.
Trender, du kan ju prata om boettstorlekar, så kan jag prata om marknadsförhållanden.
Ja, ja, men det låter väl bra. För det är ju lite precis som du säger att boettstorlekarna är i fokus nu i klockbranschen och framförallt så blir de mindre och ingen blir ju gladare då än jag.
Är det antireaktionen mot alla Hublot King Power som gjordes 2007?
Ja, det skulle jag väl
2007.
Tro. Ja, absolut. Fler och fler varumärken gör mindre klockor och riktar sig inte längre lika starkt mot herr och dam utan det blir lite mer unisex-modeller. Jag har ju längtat efter det här under ett par år. Eller ja, alltså under den tiden sen jag började hålla på och vara intresserad av klockor så har det ju varit ganska stora klockor som har varit i fokus. Och då snackar vi i regel 40 mm och större då. Alltså så här 41, 42, 43, 44, upp till 48.
40 är ju fortfarande så här sweet spot för
ja, det är det, absolut,
de flesta.
Absolut. Men nu börjar vi se mer och mer att tillverkare gör klockor i 36, 37 och lite sådär. Vilket jag tycker är kul för jag menar... Tyvärr så är många har ju gått i den fällan att de har gjort vintage-inspirerade klockor av historiska modeller från vi säger 40, 50, 60-tal. Men i modern förpackning så istället för att vara 34, 35, 36 mm så har man gjort dem 39, 40, 41 mm. Och då
just det.
Tycker jag i min personliga åsikt att det blir lite mismatch så att säga. Och att mycket av den liksom estetiken och proportionerna försvinner för att man ska göra någonting gammalt fast nytt och stort liksom. Men nog om det. Trenden är helt klart att vi ser fler tillverkare som gör mindre klockor. Vi ser även väldigt starka trender inom färg. Alltså,
just det.
Det har exploderat med, liksom, förut var det ju att alla gjorde en stålklocka med blå urtavla, sen gjorde alla en stålklocka med grön urtavla, men nu gör man klockor med gul, röd, orange, ännu mer.
Olika motiv.
Lila, olika motiv. Man tar ut svängarna ganska mycket. Och det är någonting jag tror att vi bara har sett början på faktiskt, vad gäller färgglada urtavlor. Jag menar, titta bara på Rolex släppte sin Oyster Perpetual-serie för 2 år sedan i gult, grönt, ljusblått eller turkos, röd och vad det nu var. Och sen i år släppte de den turkosa varianten med den så kallade Celebration Dial. Där det var inslag av de andra färgerna från...
Det var en massa färgglada...
Bubblor
på urtavlan.
Ja, exakt.
Man kan ju kolla på alla... Det finns så många märken som på något sätt kanske tog efter det här lite också. Eller så var det att alla drog åt det hållet ungefär samtidigt.
Absolut.
Omega har gjort... Det är en massa aquaterror med coola färger. Ja. Och som du säger, det är ju... Vilket är ett bra exempel. Jag kan komma på 3 andra i huvudet nu som allt från mikrotillverkare till större tillverkare som har gått åt det färggladare hållet på urtavlorna. Vilket är jäkligt kul och uppfriskande. Det är roligare än att bara ha en mörkblå eller en svart urtavla eller en vit urtavla. När man ska fästa till det gör man en grön urtavla. vilket är jäkligt snyggt det med. Men det är roligt när när Branson tar ut svängarna.
Verkligen, och jag menar det är så här, om man tittar på de mest liksom, vad ska vi säga, konservativa varumärkena, vi pratar Rolex och Patek och så här liksom, så framförallt Rolex då, tog ju ut svängarna ordentligt i år. Dels den här Oyster Perpetual Celebration Dial, men även om vi kollar på deras daydates de släppte med liksom emojis som datumhjul och massa inspirerande ord i daghjulet. De gick ju verkligen loss. Och det var väl en av de största snackisarna från årets Watches and Wonders faktiskt.
Jag tror att många av de lyxtillverkarna, klocktillverkarna man måste ju ha lite självdistans för att skoja till det.
Ja.
Och det är roligt. Mm. Sen finns det ju såklart vissa märken som kanske kommer hålla i tyglarna. Av någon anledning känns det som att Alang och Söner kanske inte kommer gå att göra.
Nej, men så är det väl absolut.
Helt knäppa grejer, men vem vet. Det var många som valde att göra det år och vi tycker att det är väldigt kul att se.
Verkligen. Marknadsläget då på klockmarknaden, Albin, du som har pulsen på den?
Allas andrahandsmarknaden för alla hype-sportmodeller har ju gått ner. Det är AP, Patek, Rolex. Någonting som man har, som folk som handlar med klockor, som jag känner, märker av är att det köps och säljs lika många klockor. Även fast prisnivåerna är lägre.
Mm.
För att intresset för klockor är ju lika stort.
Mm.
De här entusiasterna eller de som har tänkt att de ska köpa sin första riktiga klocka eller de som ska köpa sin nästa klocka, de finns där.
Mm.
Och samma sak som man pratade med folk som varit i branschen länge. Hur var marknaden efter börskraschen 2008? Marknaden var ansträngd eller låg, men folk köpte och sålde klockor för att det är ett samlarobjekt och en rolig grej som folk faktiskt alltid vill att ha. Så även fast marknaden lugnar ner sig, priserna går ner och det är många svenskar har jag märkt som tycker att jag vill inte köpa en specifik klocka på andrahandsmarknaden under början av 2022, för den var ju jättedyrt.
Mm.
Men nu har den gått ner 150 000. Nu börjar
det lite stabilare nu generellt, eller om vi tittar på liksom, ska vi kalla dem för hype-klockorna, men vi snackar stål, Rolex, sportmodeller.
Sånt går ju fortfarande över listpris såklart.
Ja.
Men inte lika mycket.
Nej.
Så
om vi kollar på AP och Patek och sånt där, de har väl fallit rätt hårt, va?
Många modeller som tappade 50%.
Ja. Men nu ligger det så stabilt, eller om vi tittar på Nautilus, Aquanaut och ja.
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 Det är, okay. Alltså en blå Nautilus ligger fortfarande runt 1 miljon.
Ja.
Vilket är ganska högt över listpriset, ja, som jag tror är strax över 300 000 någonstans. Ja. Så det finns ju en premium på de här klockorna. Det är klart ska finnas en premium på saker som inte går att få tag på.
Mm.
Som folk vill ha.
Mm.
Men till exempel om man säger till Rolex som tillverkar 1 miljon klockor om året, sägs det. Det finns väldigt många att få tag på.
Mm.
Och där har marknaden varit väldigt högt, men den har gått ner. Och efterfrågan är fortfarande väldigt hög.
Mm.
Så det är många som köper för att de tycker att nya prisnivåerna är
rimliga.
Är mer rimliga.
Jaha.
För en keramisk GMT, Pepsi, kanske inte ska kosta 300 000 på andrahandsmarknaden. Men den kanske ska kosta 190.
Mm.
Det låter mycket rimligare i många öron, även om man är upp till var och en. Liksom.
Mm.
Men det är ett väldigt bra exempel på något som var väldigt dyrt under en viss period och har nu kommit ner till nivåer så folk tycker att det är värt pengarna.
Ja. Vad tror du framåt då, om vi ska säga lite 2024?
Jag tror att under 2024 kommer spekulationen på klockmarknaden vara minimal jämfört med vad den har varit för.
Vad kommer det innebära för priserna då, tror du, på andrahandsmarknaden?
Svårt att säga om, jag tror inte att de är på väg uppåt.
Nej. Allt beror på omsättningen kanske. Om det är låg handel, eller?
Ja, det har ju med efterfrågan att göra liksom. Det här är lyxprodukter som det här brukar jag säga. Det här är lyxprodukter som vi egentligen inte behöver.
Nej.
Och ser man till den svenska marknaden så kanske det är många som väljer att prioritera elräkningen istället för att köpa en klocka för 300 000 kronor.
Eller
väljer att köpa en klocka för 15 000 kronor istället.
Ja.
Liksom, för att intresset finns fortfarande där. Och sen är det en internationell marknad också.
Om jag frågar så här då, märker du någon skillnad i efterfrågan, vi säger så här, de som kanske skulle ha varit spekulant på en Rolex, lägger de pengarna på någonting annat nu för att rådande prisläge och sånt där, eller håller man sig fortfarande till det man vill ha, eller letar man efter substitut liksom?
I våra kretsar där du och jag känner väldigt många klocksamlare, så det är väldigt många som håller sig till det de vet, känner till. Och det är Rolex.
Ja, jag tänker så här, men jag tycker att en Daytona är för dyr, som kostar 250, så jag vill lägga 150 och då väljer jag det här istället och sparar en hundring. Typ. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja.
Men det kanske inte är någonting du har märkt av.
Det är ingenting jag har reflekterat över. Jag tycker det är så kul att köpa och sälja klockor till samlingen. Liksom. Och då har man ju mycket kontakt med andra som gör samma sak och du gör ju det också liksom. Men alla har sina nischer och det är väldigt safe att köpa Rolex, men samtidigt har jag märkt att...
Är det klockornas indexfond eller?
Ja, skulle jag säga det. Och det är många som bara vill köpa en Daytona, alltså det är många som har stål-Daytona som drömklockan liksom. Samtidigt som så, den marknaden har lugnat ner sig, så kan vi kolla på det, där du är mer involverad på Cartier och sånt, för den marknaden har gått uppåt istället.
Ja.
och det, där snackar vi ju inte, min bild av det innan jag släpper dig lös är att till exempel Cartier och Piaget och sådana där gamla smyckeshus som ingen brydde sig om för bara några år sedan. Andrahandsmarknaden på nyare Cartier är starkare. För att intresset för Cartier överhuvudtaget är större.
Ja.
Och procentuella utvecklingen på gamla Cartier från 80- och 90-talet och sånt som ingen brydde sig om alls har stuckit iväg. För att intresset finns plötsligt där.
Yes.
Och jag tror att det hänger ihop, eller jag vill påstå att det hänger ihop med att folk även öppnat upp sig för mindre ur.
Mm.
Och var kan jag hitta mest värde för, liksom, om jag vill köpa en klocka, var hittar jag mest värde?
Verkligen.
Så tänker jag kring Cartier.
Det stämmer ju helt och hållet skulle jag säga. Jag tror ju att Cartier är nära piken liksom, sett till hur explosionsartad prisutvecklingen har varit.
De har stuckit snabbt.
Sen såklart typ så här Cartier Crash och sånt där kommer nog fortsätta gå upp lite beroende på, det finns ju olika modeller, om det är en London Crash eller om det är en Paris Crash eller om det är en original utgåva liksom från sent 60, början på 70-talet och så vidare och så vidare. Så att där finns det ju alltid liksom olika parametrar som spelar in. Jag tror också att många som har köpt på sig en del Cartier som har gått upp väldigt mycket i pris har också känt att okej, men den här klockan som jag köpte för 70 000 är nog inte riktigt värd 300-400 000. Jag tror att det är många som hoppat av lite också och valt lite vad de vill behålla som är verkligen speciellt eller vad de liksom som är lite hype. Alltså till exempel Cartiers Tank Basculant.
Mm. Som är ur produktion också.
Ja, det var ju en modell de gjorde på typ 90-talet, något sånt. Det är typ Cartiers svar på Reverso. De släpptes ungefär samtidigt på 30-talet. En häftig klocka med ett tunt manuellt FPG-verk. Fin, liksom Guilloché-urtavla och så vidare. De var ju uppe på en bra bit över 100, alltså vi säger typ 120 000 kanske. Det är en klocka i stål. De har lugnat ner sig. De går och köper runt typ så här 70-80 kanske nu. Men de pikade en bit över 100 liksom. Och sen så skulle alla ha en samtidigt och sen så gick priset upp.
Det är ett väldigt litet stålur.
Ja, exakt. Så... Nu kan jag ju liksom inte alla modeller utan till och sen liksom, jag menar, kollar du på Cartier Santos Dumont, den extra platt eller ultra thin varianten som finns. Det finns ju typ 3-4 olika stycken beroende på vad de har för tavla. Och det är lite varierande prisbild och sånt där på dem. Men jag tror att den är liksom uppe på toppen av pyramiden skulle jag tro. Jag har svårt att se, om vi inte snackar riktigt gamla grejer eller riktigt ovanliga grejer som liksom så här Pebble. Ja, det finns 6 kända exemplar. Jag tror inte den kommer stanna av riktigt så om vi kollar liksom. Och det säljs ju på, alltså det är tunga samlare som har typ så här Goldberger och sådana människor. Som sitter på de här under ett par år och sen säljer de dem på Philips auktion i Genève liksom. De grejerna som är väldigt dyra, vi snackar 1 miljon plus då, eller 500 000 kronor plus, de kanske inte är lika känsliga så, men om vi pratar om lite typ så här, ja men Cartier Santos i 2-ton, den är väl ett ganska bra exempel, ligger väl liksom, fina exemplar gick åt på 55-60 000 kronor. Nu kanske det har gått ner ett par tusen lappar liksom, generellt.
Mm. Fast men du kunde skopa upp dem för 10 papp för 3-4 år sedan.
Ja, precis.
Så då, att, och även så att tankmust, de gamla pläterade eller
vad de kostade ju 5 000 spänn,
ja,
om ens det.
Och nu, det finns exempel på de som går 25, för 25 papp hela tiden. Ja, det är ju fem gånger upp på några år på,
absolut.
Någon, på en klocka som kan...
Som inte är ovanlig eller no, alltså, som inte har någonting speciellt så. Alltså, det är ett guldpläterat ur. Liksom. Inget ont om de klockorna, men det är ju ingenting... Det sitter ju inte i något värstingverk eller... Förstår du?
De många har slitits väldigt... tråkigt också. Men det är därför jag nämner sig Piaget och sådana, ja, tillverkare i samma andetag. För att det är ett annat tåg.
Piaget-tåget har lämnat perrongen och är på väg upp liksom på liksom vissa speciella modeller kommer ju närma sig Cartier-nivå. Helt klart. Och jag menar, mitt flöde, nu är det väldigt... Ja, algoritmer hit och dit. Men det är i princip bara Piaget som dominerar det flödet nu. Och där ser jag skillnad bara på hur det var i början på året och hur det är nu. Den hypen är verkligen väldigt, väldigt stark just nu. Vilket jag tycker är kul, för jag har gillat Piaget i flera år. Men liksom inte, jag har inte köpt så många själv eller sådär. Men nu har jag börjat göra det, för jag känner mig lite bekväm i... Ja, och förstå prisbild och vad man ska kolla på och så här. De har ju ofta deras 9P-verk och de här modellerna kan vara lite bökiga och serva och få tag på delar och grejer och sånt där. Det är sånt man behöver ha i beaktning när man köper såna här klockor eller samlar på såna här klockor. Men PRC-tåget har lämnat perrongen. Det är liksom full fart på rälsen och... Där ser man ju liksom, finns ju modeller, om vi tar Cartier Santos i helguld. Den klockan gick inte att sälja på Klocksnack till exempel för 50 000 kronor för 5-6 år sedan. Det var ingen som ville ha den. De klockorna kostar idag en bra bit över 200 i rätt skick. Liksom. Vi snackar 250 000.
Mm.
Det är dyrt, ja. Jag brukar dock jämföra med en Santos i helguld och en Day-Date motsvarande liksom. 18038 eller 18238. Det går ju 1000 day-dates på en Santos i princip.
Yes.
Så där kan jag tycka att de ska ligga runt samma prisklass eller att Santosen är lite dyrare. Det tycker jag är ganska rimligt. Liksom. Men om vi tittar då på PRCs motsvarigheter. Polo finns ju både i en rund boett med integrerad guldlänk eller en rektangulär sån. De har ju kostat runt 5-6 000 euro, alltså knappa guldvärdet för de klockorna. De börjar röra sig norr om 10 000 euro nu till exempel, för att folk har fått upp ögonen för dem. Sen är de inte lika populära som Rolex eller Cartier än. Jag tror inte de kommer bli det heller, men jag tror att det finns fortfarande liksom samlarpotential i de här grejerna.
Och jag tycker det är väldigt intressant, för jag tror att det hänger ihop med att folk börjar se sig omkring
vart det finns värde.
Var finns det värde? Vad är roligt att köpa? Samtidigt som fler är öppna för mindre ur. Och samtidigt som att folk börjar inte se på klockor tillverkade, alltså klockor som var tillverkade på 90-talet var dött bara för några år sedan också. Det var ingen som brydde sig om det. Nu börjar det bli intressant.
Absolut.
Och det har varit så förbisett på senare år.
Jo, men neo-vintage som det kallas börjar ju bli det nya vintage. Liksom. De här 80-90-talsklockorna får ju 30-40 år på nacken. Liksom. Det börjar bli lite intressant igen. Det är liksom lite kul, för det finns ju ganska mycket så här tidstypiska 80-90-talsklockor som var liksom, det var ganska tunt, det var ganska smått, det var ganska avskalat, lite tråkigt, lite halvfult kanske. Så här. Det börjar bli poppis igen. Blancpain till exempel. Under Jean-Claude Bivet-eran som var på 90-talet. De modellerna börjar ju också få ett uppsving. Och det är samma sak. Det är tunna, fina manuella verk. Det är fina boetter. 33-34 mm. Finns med komplikationer. Ganska komplicerade klockor. Också sånt som börjar bli mer och mer populärt nu. Ebel börjar vi se också. Ebel är ju... Där vad Cartier var för 5-6 år sedan skulle jag säga. Helt förbisett. Köpa en Ebel Sportklassik för typ 7-8 tusen kronor. Jag menar, det är värde för pengarna. Fler börjar få upp ögonen för dem också. Deras El Primero-kronografer, sån som Sonny Crockett hade i Miami Vice. De börjar bli populära. Framförallt när man ser stora, tunga dealers börja handla med de här. klockorna, då vet man lite vart det är på väg liksom.
Och det är kul, för jag tycker personligen tycker att Rolex och Omega gjorde rätt, även fast till exempel Seamastern och Daytona och sånt, moderna Daytona så som vi känner till den, och så kommer Zenitverk och sånt, var under 90-talet, att det gjordes många viktiga modeller då, men på det stora hela relativt intetsägande. Däremot AP har gjort mycket modeller på 90-talet som ingen har tänkt på. Som är väldigt
absolut
coola.
Absolut.
Som folk har insett nu. Liksom.
Nej, men det är ju samma sak med liksom, om vi kollar typ Patek Philippe Ellipse.
Mm.
70-tals liksom klocka, oval, lite speciell, lite gubbig, kommer på länk eller på läderband, finns i lite olika storlekar med lite olika urverk och sånt där. Det har ju varit en klocka som också har varit helt stendöd. Som nu helt plötsligt är poppis och blir allt mer populär igen.
Såg någon bild på Benjamin Ingrosso? Ja, exakt. Han hade en ellips på sig på läder.
Ja.
Som såg väldigt bra ut.
Ja, det ser skitbra ut. Alltså verkligen. Och det är kudos till han att han
och det
kör
var modern,
en gubb,
förvisso en, förvisso en modern. Ja. Men modellen i sig är ju gubb.
Ja, modellen i sig är supergubbe liksom. Men det är det. Folk börjar uppskatta såna här grejer mer och mer. Jag menar, tittar du på så här AP Patek från 70-80-tal, sånt som varit ganska oälskat liksom, lite mindre storlekar, ofta ädelmetall, lite strössel på dem. Ingen som har velat röra det nu, men det nu ser alltså folk, det känns som precis som du säger, att folk har breddat spektrat betydligt liksom. Vilket är kul, för det är ju såna klockor jag tycker om.
Ja, jo. Sen måste jag säga att Rolex gjort väldigt många daydates på 90-talet som är väldigt intressant att kolla.
Ja, nej, men så är det. Alltså, de där super, super rare pieces, alltså, det är ju coolt. Alltså, det går inte att ta ifrån.
Men vi sitter ju bara cherry picker. Ja. Det finns så många tillverkare som gjort så många intressanta saker. Det är bara att först så är det inget intresse för över en viss tidsperiod. Och sen börjar folk få upp ögonen för det. Och då börjar de plocka ut russinen ur kakan på de bästa grejerna. Ja. Och sen så börjar resten fatta att det här är intressant att kolla på. Ja. Och då håller folk redan på att köpa grejer.
Yes. Ett sånt märke som jag vill slå ett slag för är Baume-Mercier. Som har gjort extremt mycket intressanta klockor under framförallt 70-80-talet.
Mm.
Där snackar vi väldigt... Det är liksom lite så här Cartier och Piaget on a budget. Liksom. Du får mycket av de formspråken. De har ju kopierat en del designs och sånt där. Och de var väl ägda av Piaget under ett tag. Och sen köpte Cartier upp både Piaget och Baume-Mercier på 80-talet innan det blev Richemont och så vidare. Så det finns lite connections mellan varumärkena där på olika sätt. Men jag menar, du kan köpa Baume-Mercier-klockor i 18 karats gult guld. Manuella urverk, inga speciella urverk så, men fortfarande ett mekaniskt verk. Med en Tiger Eye eller Lapis eller Onyx-tavla för liksom under 20 000. Ser du till vad du skulle betala för motsvarande Piaget eller Cartier, då sparar du ganska många kronor. Liksom. Men det är fortfarande en väldigt kul klocka. Sånt tittar jag personligen väldigt mycket på. Och jag tror att Baume kan vara ett sånt märke som har en sån liksom, potential att bli lite, kanske inte nästa Cartier och Piaget, men i alla fall få sig ett uppsving och bli lite mer att folk tittar lite mer efter såna klockor, för att ja, det är väldigt mycket värde för pengarna, eller bang for the buck, eller vad man ska säga.
Jaha, men där hade vi lite tankar om klockmarknaden i stort, från hur jag och Alex tänker.
Ska vi hoppa in på våra favoriter då?
Ja. Nej, men,
10 favoriter. Ni får ni dem här i podden. I poddformat. Kommer även på sajten. Med bilder. Eller hur?
Yes.
Ja. Ska du börja då?
Ja. Okej, är det något udda för mig att börja med?
Ja, kör.
Grand Seiko. SBGC 253. Den är 44,5 mm bred.
Okej.
Okay. Jag tror boetten är ganska hög.
Ja.
Det är en GMT-kronograf.
Okej. Okay.
Med meteorit-tavla.
Oh. Spännande.
Och jag har ju som policy att GMT klockor med meteorittavlor måste man nämna vid tillfälle.
Okay.
Så vi börjar med den.
Ja. Spännande. Jag förväntade mig faktiskt inte från dig att du skulle dra fram en Grand Seiko i rocken.
Jag gillar Grand Seiko, men varje gång jag köper den så byter jag ut den mot något annat efter en stund. Så, och jag har haft många.
Ja,
så det, men när jag såg...
Gör ju otroligt fina klockor.
Ja.
Alltså, verkligen.
Ja, så när jag, men när jag såg den här, jag bara, vad fan. Den ska med på listan.
Ja.
Sagt och gjort.
Den såg jag inte komma faktiskt.
Nej.
Nej. Ska vi köra pingpong show tänkte jag säga. Pingpong match här emellan och bolla lite fram och tillbaka eller? Eller ska du bränna av dina 10?
Varsågod.
Ska jag ta... Jag börjar med JJ LeCoultre Reverso Chronograph som de släpptes på Watches
& Wonders. Jag är lite orolig för att jag har ett pappersark med alla mina nedskrivna.
Ja, jag sitter och drar det i huvudet.
Har du alla i huvudet?
Nej, det har jag inte.
Okej. Okay. Jäger.
Jäger. Nej, men det var en av de klockorna på Watches & Wonders som dels så tror jag lite tack vare att det var det första mötet jag hade där. Men en klocka som är väldigt cool. Kommer både i stål och i roséguld. Jag fastnade lite extra för roséguldsvarianten med svart urtavla. Så det är en vanlig reverso till synes från framsidan liksom. Men baksidan är då skeletterad och där har man då kronografen. Men även tidsvisningen. Och ja, det är lite meck att få in ett sånt här kronografverk i en rektangulär boett. Men det har de lyckats med väldigt bra måste jag säga. Den ser riktigt vass ut. Och kronografens minutregister är av så kallad retrograde-typ.
Nice.
Vilket är nice, tycker jag.
Och vi lägger bild på den i artikeln också.
Jag
skriver något om den.
Kommer.
Och så vill jag bara säga att Jäger gjorde många stabila släpp. Vi har pratat om det tidigare i år. Men när vi hade möte med Jäger på Watches & Wonders så jag gillade alla klockor de la fram nästan. Allt kändes bara snyggt och enkelt och bra. Och sen så kom det ju, vad fanns det, klockor med komplikationer och så vidare.
Ja, en liten Torbjörn som han smög in och så
vidare. Ja, främst Reverso-modellen. Ja.
Reverso, det var ju Reversos år i år. Helt klart.
Ja.
De har ju legat lite lågt där nu något år med Reverson och satsat på lite andra modeller. Vilket är bra. Hälsosamt.
Yes, och det är, Reverso är deras mest ikoniska, mest populära modell. Så väl värd att nämna. Du sa, Albin, du måste ha med någon independent-klocka.
Ja, det kan ju vara kul.
Så jag har valt Urverk.
Ja.
UR-100W. Urverk stavas URWERK.
Ja.
Och de tillverkar väldigt få klockor om året.
Mm.
Jag vet inte ens om de gör 100 om året.
Ja, jag tror det är så knappt, va?
Nej. Ser väldigt speciella ut. Ni kommer få se bild på det.
Ja, det är ju lite rymdskepp on the wrist, så att säga.
Och här har de gjort en som de kallas för Stardust.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den har 400 briljantslipade diamanter på boetten. Och satta i ett mönster som det ser ut som snö typ. Det, eller något. Det är Stardust. Det, ja.
Ja.
Vi, Mia Lidström, vår eminenta klockjournalist som skriver för oss, har tagit väldigt bra bilder. En av mina favoriter.
Mm.
Kommer med i artikeln.
Mm. Spännande.
Urverk.
Jag hoppar över till en till skeletterad klocka. Jag kan fortsätta på independent-spåret faktiskt. Chapek har vi pratat om mycket här i podden. De finns hos återförsäljaren i Stockholm som heter INDP Watches. De släppte en skeletterad version av sin Antarctic. Också under Watches & Wonders. Den är riktigt bra tycker jag. Jag vet att du gillar den väldigt mycket också. Jag var nästan lite rädd att du skulle sno den från mig på listan här.
Mm.
Den heter Antarctic Revelation. Ja, alltså den en av de snyggaste Antarcticsen de har gjort faktiskt, i mina ögon. Nice. Bolla tillbaka till dig nu.
En till independent tillverkare.
Ja.
Rolex.
Ja. Bra.
Deras... Det här är en modell som många många inte har tänkt på. Men den är extremt viktig. Och det är nya Yachtmaster 42 i titan.
Mm.
Och på länk i titan är det Lex.
Typ ett av de få släppen som jag verkligen hajade till för när Rolex presenterade sina nyheter faktiskt.
Är det Lex Titanium?
Ja.
Deras egen utvecklade titan. Jag vet inte vad det är för blandning, eller du vet väl ingen. Men det är såklart deras eget...
egen legering.
Ja.
Ja.
Så varför är det här så himla viktigt? Jo, det är Rolex första titanklocka.
Som är på... De har gjort den i titan, men inte på länk.
Nej.
Och det här är alltså första med boett och länk i titan då?
Ja.
Ja.
Det var det jag menade.
Ja.
Och det är där vi är. Så... jag vet inte varför man just gjorde Yachtmastern i titan på länk, men det är en väldigt lätt sportklocka med helt rätt mått, helt rätt utseende. Tror listpriset är typ 180 papp eller någonting.
Okay. Har du sett någon i verkligheten?
Nej, jag vet inte ens om jag såg en på Watches and Wonders.
Ja, de har ju dem i monten där.
Jag missade den redan då, för jag tänkte inte på det var plus, men det var 1000 klockor i luften, ja, som alla ville berätta om. Men... det är någonting helt nytt för Rolex.
Mm.
Och jag vet att tilldelningen på den hos officiella återförsäljare kommer vara extremt snäv också.
Ja, men det är kul att de inte bara pumpar ut den heller. Alltså så här, för det är ju väldigt speciell klocka sett till att det är en Rolex för första gången helt i titan. Liksom. Jag tyckte att den var riktigt cool look. Liksom. Och det känns som att de har testkört lite med titan och sånt där i Tudor. Tudor finns ju i flertalet modeller i titan. Men det känns som att de är lite försökskanin i många fall för Rolex fortfarande. Även om de står mer på egna ben.
Ja, så YM42 i titan.
Ja.
Grym klocka. Jag har inte provat den. Jag har inte sett den. Jag känner till den.
Men det är fortfarande en favorit. Ja,
exakt, men det är ändå en favorit. Jag kommer förmodligen gapa om det i podden när jag har haft den på anledning.
Ja, det låter bra. Jag stannar kvar lite då vid familjen Rolex Tudor och självklart för mig så har Tudor Black Bay 54 en plats på min topp 10-lista för året.
Because it's tiny.
Ja, men för att den är 37 mm. Bra storlek. Det var en nyhet som överraskade mig. Jag hade inte kunnat förutspå denna nyhet överhuvudtaget. Den var liksom verkligen... vad ska man säga, caught me off guard, alltså helt komplett. Så jag har varit väldigt glad och glatt överraskad på Watches and Wonders när den släpptes. Jag tycker den sitter klockrent, alltså den ser rätt ut, har vintage inspirerade detaljer fast det är en modern förpackning liksom. Jag tycker att det är lätt ett, jag tror att i mina ögon så är nog Tudors bästa släpp de senaste åren faktiskt.
Jag gillar den.
Ja.
Den är lite för liten för att jag ska tycka att den är en homerun. Men det är, jo, bara, men, det är för mig.
Jag fattar, ja.
Det är för mig. Jag gillar att den är så här vintage-inspirerad. Jag gillar storleken. Den ser rätt ut. Kändes bra på handleden. Jag vet att den är väldigt uppskattad av väldigt många. Mm. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen. Tudor vet vad de gör just nu.
Ja.
De senaste åren har de bara levererat...
Bra.
Det är klart inte alltid homeruns, men det är liksom, de har lyft sitt modellutbud ordentligt och intresset för varumärket. Man märker att de satsar och det tas emot väldigt väl av de som faktiskt ska köpa klockorna.
Ja.
Och i den price pointen som Tudor faktiskt fortfarande ligger så får du väldigt mycket klockor för pengarna från ett liksom, ja, från ett jäkligt bra varumärke. Ursäkta språket.
Du sa jäkligt, inte ens jävligt, så det tycker jag är okej.
Ja, jag höll mig.
Du höll dig.
Ja. På tal om klockor i bra storlekar.
Mm.
Longshin Legend Diver. Nu känns som jag har pratat om det här hela tiden. Men det är för att sedan de återlanserade modellen 2007 så har de gjort en uppsjö med modeller. Och nu har de äntligen gjort den i 39 mm med blå eller svart urtavla på Beads of Rice Link, vilket är så här vintage korrekt. Den är helt rätt look.
Ja, jag håller med. Riktigt bra släpp faktiskt.
Ja.
Jag har ju provcyklat både 36 och 42. Jag tyckte 36 var lite liten, tror du eller ej, och 42 är för stor för mig.
Ja, 39 är jättebra.
Spot on. Ja, verkligen. Ja.
Och vi gillar Longines här.
Ja, verkligen.
Vi jobbar löpande med Longines. Och då är det extra kul att de är bra modeller. Så nya Longines Legend Diver, de släppte den i november i år. Back to you.
Jag gillar ju Bulgari. Tycker jag är kul. Men de har släppt en del roliga versioner av Octofinissimo. Men en jag tyckte var lite extra spännande var ju deras Octofinissimo Carbon Gold. Alltså helt i kolfiber, boettlänk, urtavla med lite guldaxanger i form av visare och index. Den tyckte jag var riktigt häftig. Och där är för första gången även urverket guldfärgat. Och det är en av mina absoluta favoritmodeller från Bulgari. Jag har gillat den sedan den släpptes, men aldrig kunnat ha en för att jag tycker att den är lite för stor.
De är platta och fyrkantiga.
Ja. Det är lite som en fotboja på handleden. Men inte för att jag haft en fotboja, men liksom
en lyxig fotboja.
En lyxig fotboja, verkligen. Nej, men jag tycker de är häftiga och jag tycker just den här modellen som de släppte i år var väldigt cool. Jag stod och valde lite mellan den och de släppte en kronograf Tourbillon i gult guld, men den kändes lite för overkill faktiskt.
Menar du att du stod och valde vilken du skulle köpa?
Ja, nej. Vilken jag skulle ha med på listan. Men den gillar jag. Och jag tycker att det är en fantastisk klocka.
Jag håller med. Bulgari Octofinissimo är... jag gillar den.
Mm.
En gemensam vän till oss hade den med i titan med arabiska siffror på urtavlan i somras.
Just det, en liten special edition. Ja.
Den var cool.
Verkligen.
Bra val. Ja. Bra val. Och den modellserien är ju så populär som utvecklaren hela tiden.
Ja, verkligen. Och gör den tunnare och coolare och fler komplikationer och så vidare.
Turbionar den och guldar den och titanar den. Jaha, men Rolex...
Ja, igen.
Ja, fast jag kan motivera mig väldigt väl varför. Okay. GMT Master, nya GMT Master 126 713 GRNR.
Mm-hmm.
Det är en tvåtons GMT.
Mm.
Guldstål, keramisk bezel, svart urtavla.
Mm.
Och tänk dig att du tar en gamla vintage GMT 167 53 eller något liknande. Och det här är på jubileelänk då. Tänk att du tar någon sån 80-talare. Svart urtavla. Exakt samma liksom hur den ser ut.
Mm.
Fast så sätter du bara i nya verket. Nya boetten. Keramisk bezel. Det är en ny modell av en... hur säger jag på rätt sätt?
Av en gammal klocka.
Av en gammal klocka som bara ser rätt ut.
Mm.
Så att de inte har behövt kompromissa eller de har bara tagit... Så här såg den ut för, så här ser den ut ny, nyast av allt. Och den ser jäkligt bra ut på jubileelänk.
Ja, men du väljer den framför helguldsversionen eller?
Egentligen inte.
Nej, okej.
Okay. Jag har testat många i två ton och få av dem i helguld.
Ja.
Båda är grymma, men det är liksom... Man måste se vad du får mest för pengarna också.
Ja, ja.
För att den ena är över 400 000 och den andra är ju typ 200. Jag tror list är 183 000 eller något sånt.
Ja, ja.
Jag tror jag skulle välja den i två ton. Och det har jag gjort på listan.
Mm.
Det finns även en guld för den som vill steka.
Ja.
Lite mer.
Ja.
Men det är... även guldan har ju funnits förut. I en tidigare mode.
Ja, absolut.
Så, nya tvåtons GMT. Grym.
Mm. Vad ska jag ta här nästa? Cartier såklart.
Ja.
Och de hade ju släppt ju vansinnigt många modeller i vanlig ordning på Watches and Wonders. Stora Talking pointen var väl tanknormal i gult, guld och platina. På länk eller på läderband. Jag trodde jag skulle älska den. Jag gjorde inte det. Så jag valde faktiskt en annan modell därifrån som jag tyckte var väldigt cool och som förvånade mig lite grann. Och det är en Tank Louis i gult guld med en så kallad Trinity-tavla. Och för de som känner till Cartier sedan tidigare så är Trinity när de blandar vitt, gult och roséguld.
Du har ju en sån ring på det.
Jag har en sån ring på mig, stämmer bra.
Matchar bra, bra med din polarklocka på vänsterhanden.
Jag måste hålla koll på pulsen när jag poddar, vet du. Och den har liksom som ett mosaikmönster på urtavlan i guld, i trefärgat. Så den går från rosa till gult till vitt guld. I lite olika, vad ska man säga, nivåer på urtavlan. Den tyckte jag var riktigt cool. Så det påminner lite om en diskokula liksom. Fast från...
Men den provade vi på Watches and Wonders.
Ja, jag tyckte den var riktigt bra.
Det var crazy.
Ja. Så det var faktiskt ett... troligtvis topp, ja, men topp ett, topp tre av mina kartersläpp i år i alla fall.
Nice. Tissot, PRX, 35, isblå, ja, automat.
Grym.
Ja.
Ja. Säger less, eller?
Ja. Ja. Det
räcker så.
Ja. Vi har tittat på den på sajten.
Jajamän.
Ordentligt. Alex har tagit jättefina
bilder. Det var kul bilder. Att de släppte den också då i... Jag gjorde en video på min YouTube-kanal när de släppte PRX:en förra året och efterfrågade just en 35a med automatverk och våffeltavla. Och det kom ju som ett brev på posten, så det är kul när de lyssnar på en.
Alex watches YouTube. Like and subscribe.
Like and subscribe.
Och vi har även Echotime YouTube med massa klipp.
Ja,
jag tror vi har 65 videos uppe på alla möjliga grejer, så glöm inte om ni frekventerar på YouTube kan du både kolla in Echotime och Alex watches. Det finns mycket... Det finns mycket innehåll där också.
Mm.
På sajten ecotime.com. Och vi har Instagram och vi har TikTok till och med.
Ja, TikTok.
Så det finns, och vi har en podd. Men det vet ni om för ni lyssnar på den nu. Det finns olika sätt att ta del av klockinformation helt enkelt. Så till så.
Mm.
Ja, grym. Ja. Det var bara en bock på den.
Ja,
det,
ja, jag håller med 100%. Jaha, ska vi skriva upp prisnivån lite då? Nu börjar jag komma in på mina heavy hitters här. Och börjar snacka independent. För det släpps mycket kul independent.
Mm.
Jag vill börja med Grubel Force. Ett av dina absoluta favoritmärken.
Det är det. Trots att jag inte har någonting på listan.
Nej.
Men det är ett så orimligt märke.
Det är kul att vi tar lite varandras grejer då i år.
Ja.
Ja. De släppte sin Balancier Convex i en mindre broettstorlek. Alltså Grubel Force har ju varit ganska stora. Liksom så här 44 mm klockor. Liksom.
Lite väl stora.
Den här är 41,5 mm i titan. Och jag har deras då liksom trademark snedställda balanshjul. Skeletterad urtavla. Väldigt cool. Grym storlek även på en mindre handled som min 41,5. Släppte den i lite olika material, även i kolfiber och sådär. Men just den i titan tycker jag är mest liksom klassisk, eller vad man ska säga. Enligt deras liksom modeller. Så den är grym, men det är en sån här 2 miljoner kronors klocka. Liksom.
Det räcker inte.
Plus moms.
Jag tror att...
Vi kan ju ta reda på det här nu.
Jag tror att de är dyrare.
S2 Balance heter det.
Men det jag sagt, när vi träffade Grubel & Force i fjol när jag var med, för jag har inte varit med och träffa dem i år. För ni träffade dem i Dubai, va?
Ja.
När jag var med då i fjol... Sommaren 2022 var det till och med. Mm. Det är snart 2024. Man blir förvirrad där. Så sa de, när vi frågade dem hur många klockor tror ni att ni kommer tillverka. Då sa de, vi tror vi kan mäkta med 175 i år. Så det
är extremt väldigt... limiterat. Ja, men det är det. Men de är coola. Balancier Convex S2 heter den. 41,5 mm. 88 pieces kommer de tillverka mellan 2023 och 2026.
Mm.
Mm.
Och price point?
Ja, men norr om 2 miljoner tror jag nog ändå. Däromkring.
Det blir väl det?
Ja.
För jag har för mig att de gamla kostade typ 350 000 schweiziska
franc. Ja, det beror ju på lite. Så att det här är ju en av de enklare modellerna. De har släppt en ny instegsmodell också, Balancier 3.
Och då får man säga att Grubel Force är ett av de absolut tyngsta klockmärkena i världen.
Ja, helt klart.
Och det är därför... De kostar så himla mycket.
Därför är det med dem på din lista.
Ja, det finns ingen, när du är uppe på den nivån finns det finns ingen riktig instegsmodell i pris, utan det är alltid så dyrt så att du ramlar av stolen varje gång.
Ja.
Men det är även så ballt så du ramlar av stolen varje gång.
Ja,
så det,
verkligen.
Det är bara grymma klockor. Mm. Det är kul att kunna få klämma på dem ibland.
Mm.
Men jag har aldrig sett den i Sverige.
Nej, inte jag heller. Vi rör oss i fel kretsar.
Ja, exakt. Ja. Och tala om helt knäppa saker. Patek Philippe Aquanaut. Referens 5260-1455 är streck 001.
Och jag måste säga så här, innan vi säger, för er som inte kan deras referensnummer utan till, så är jag lite förbannad på mig själv faktiskt att inte jag plockade den här på min lista innan du gjorde det.
Varför jag sa hela referensnumret är för att det ska bli viktigt för att det ska bli rätt med modellen.
Yes.
Och det här är en Aquanaut. Damstorlek, på länk, helt satt i stenar.
Länk på ett hela skiten.
I regnbågs tema.
Ja.
Vi kommer lägga upp en bild, ni kommer haja. Aquanaut var ju...
Fritidsklockan.
Patek tog fram Aquanaut så att du skulle ha någonting att ha på dig på stranden när du inte ville ha din Grand Complications på dig.
Ja.
Och... alla vet ju att Aquanaut är en bit stål på ett gummisnöre. Och den här Aquanauten är helt tvärtom. Det är en roséguldsklocka som är helt smackad med olika ädelstenar. Och även en minute repeater.
Ja, och den är inte vattentät ens.
Nej.
Nej.
Så det är en strandklocka som...
Får man säga att det här var liksom Pateks långfinger till alla som... till alla förstår sig på det.
Det här var det Patek, när vi pratade om att alla gick loss lite. Det här var Patek gjorde när de gick loss lite. De gjorde det sjukaste Aquanauten någonsin. Med pling-plong-funktion i form av en minute repeater. Som att du trycker på en spak och sen så plingar den fram
tiden.
Ja.
Mm.
Vilket gör att den inte är vattentät. Så att du ska typ, jag vet inte om man ska ha på sig den här klockan. Helt men om man vill det, om man vill ha på sig den här klockan så kostar den väl typ 30 miljoner.
Ja, alltså den är så, ursäkta språket, så jävla bra. Och så jävla fuck you. För att det är, som du säger, en Aquanaut med minute repeater som du ska hålla långt borta ifrån vatten. Och det är så motsägelsefullt som det bara kan bli. Och jag älskar det.
Ja, och det är extra kul att det är personer någonstans i världen som ser den här klockan och tänker, när ska jag fan ha? Och så köper de den.
Ja.
Det är extra kul.
Ja. Var tror vi de hamnar? Mellanöstern? Asien?
Ja.
Ja.
Kanske någon i USA.
Ja.
Brukar alltid finnas fler i Europa än man tror som köper sånt där. Jag tror inte att det är någon i Sverige som får tilldelning på en sån här. Men med det
men du
sagt,
står på listan.
Ja, exakt. Men jag har pratat med Bo Berggren och de sa, jag fick skicka ett mejl. Med det sagt så finns det väldigt, och där, det finns väldigt mycket fler helt galna klockor och udda klockor i alla prisklasser än man tror i lilla Sverige.
Ja,
och det är väldigt kul. Att yes. Det finns liksom... allt ifrån konstiga Cartier och till Richard Mills och Jacob & Company och sånt. Det, man fattar inte det, men det finns så mycket mer där ute i stugorna än man tror.
Mm.
Så vem vet, det kanske är någon som faktiskt
klipper
den på någon vänster.
Ja, det vore kul. Jag stannar kvar lite på roséguldstemat då. Tar jag över stafettpinnen här.
Kör.
Chopard släppte nya Alpine Eagles under Dubai Watch Week. Och de släppte dem i ädelmetall. Vitt, gult eller rosa guld. Jag fastnade lite extra för den i rosa guld med ädelstenar i kransen och diskreta baguetter på urtavlan. Jag gillar Alpine Eagle väldigt mycket. Jag tycker det är en jättetrevlig modell. Och jag tyckte att den blev väldigt trevlig i det här utförandet också.
Och det är ju en historisk modell från, den heter ju Saint Moritz från början.
Yes. Så det här är liksom, de släppte den här 2019, en vidareutveckling på Saint Moritz populär modell bland Chopard. De har gjort massa olika modeller. De har gjort dem helt i rainbow, stensatta, hej och hå. Liksom. Den här var lite mer diskret, men ändå inte. Jag gillar dem. Och det här var absolut en av mina favoriter.
Kul.
För året.
Och när vi pratade Cartier och Piaget och sånt innan och Bon Musée, vi borde nämnt Chopard också. För de har gjort gamla coola saker absolut, på 80-90-talet. Så det ska man absolut hålla ögonen öppna för.
Verkligen.
Vad skulle jag säga nu? Tudor FXD, bara för att det är en fet titandykare från Tudor som bara ser...
Du gillar titan, märker
jag. Jag gillar titan. Ja.
Ja.
Var förbi deras PR-byrå, Patriksson, och testar den på en pressfrukost, som det heter. Bara nice klocka. Vi har gjort en hands-on med den på sajten. Mia Lidström tog den. Tog bra bilder. Vi kommer lägga upp bilder här också. I den här artikeln. Det är inte så mycket att säga. Det är
bra skit.
Svart urtavla, dykare, titan, grym. Kör.
Ja, bra. Så. Jag ska ge dig någonting lite mer spacet då. MBNF HM11 Architect.
MBNF är ju spacet.
Det skulle vara intressant att vara en fluga på väggen under deras designprocess av deras klockor. Rent generellt.
Jag tror att Max Bysser, som är ägare och grundare av märket, bara ritar någonting han har drömt.
Ja.
Och så säger han, make it.
Typ.
Så gör de det.
Ja, alltså den här klockan, får beskriva den då. Den ser ut som ett UFO. Det är inte ovanligt att deras klocka ser ut som UFO. Den här ser verkligen ut som ett UFO. Inspirerad av 60-tals arkitektur. Den har då fyra olika rum, som de kallar det. Så det är liksom... I den här runda boetten så är det är som fyra cylindrar eller fyra rum som är då, eller ja, de kallar det för rum eftersom de är inspirerade och heter Architect. Som du kan rotera boetten. Så ena rummet visar tiden, andra visar temperaturen, tredje visar gångreserverna för mig och så. Och varje gång du vrider boetten så vrider du även upp klockan. Det är ganska häftigt.
Ja, vrider hur?
När du vrider uret, boetten.
Jaha, för du kan flytta runt.
Ja, exakt. Och uppe på liksom i centrum, så att säga, taklampan är en tourbillon. Ja, är inte konstigt än så. Den kostar typ 3,5 miljoner eller någonting.
Ja.
Gör sig typ 10x eller 5x.
Slutsåld.
Ja, garanterat.
Men sjuk att kolla på. Men,
ja, väldigt häftigt.
Är det du som har tagit bilder på den i Dubai?
Det stämmer.
Dubai Watch Week. Coolt.
Stämmer bra.
Ja, MBNF har gjort massa coola saker. De gör ju även sin Mad One-klocka som är betydligt billigare än vad en MBNF kostar.
Verkligen.
Och den... Jag tror den kostar typ 3000 schweizerfrancs eller någonting. Så får du betala tull och moms och sånt. Men... Så den som vill få ta, den som gillar MBNF och så här galna independent klockor kan faktiskt köpa en Mad One Edition, heter de, som MBNF tillverkar för runt 50 papp.
Ja.
Och så får
bra
du
inkörsport.
Ja, och den är också helt galen och snurrar. Du har rotorn synlig och sen så kollar du på tiden klockan 6 på boetten.
Mm.
Och de släppte en grön nu faktiskt.
Ja,
så det är honorable mention på en Mad One, från MBNF.
Jaha, var du sist ut då?
Det är flera kvar. Breitling Avenger. För 2-3 veckor sedan var vi i Breitling-butiken.
Ja.
Och jag provade en Breitling Avenger. Svart boett, gul urtavla, gult velcroband.
Ja. Var du fastnade för, jag märkte det på dig där.
Ja, den var gul och fet.
Ja.
Klart.
Bra.
Jag kan inte referensen eller någonting. Men Breitling gör fan massa coola modeller nu för tiden. Så
verkligen.
Gul Breitling Avenger, svart boett.
Ja. Jag stannar kvar i Independent då. Jag såg en, jag visste inte ens att de hade släppt den när vi var i Dubai. Vi kollade på Moser. Moser gillar jag. De har en modell som heter Streamliner som påminner ganska mycket om en modell från Ebel. Framförallt länken. Vi kollade på deras nya Streamliner Small Second som är lite mindre storlek med mikrorotoverk. Det är inte den, utan de hade någonting helt annat som jag missade totalt, som jag såg när vi gick förbi deras bås som någon höll på att fota. Så jag bara, vad fan är det där?
Nu svär du igen.
Ja, men det var verkligen, vad fan är det här? Då har de gjort en Streamliner med tourbillon. Med full pavétavla med baguetteslipade diamanter eller ädelstenar i regnbågens alla färger. Så det är en rainbow med baguetteslipad besel, alltså vita diamanter i besen och färgade stenar eller ja, ädelstenar i urtavlan. Den är helt galen.
Den låter helt galen.
Helt galen.
Jag ser en bild uppe på den nu på mobilen. Ja, den ser helt galen ut.
Det är även stenar på kronan faktiskt.
Okej.
Okay. Ja.
Vi lägger upp en bild i artikeln så får vi se om folk svär hemma framför...
Jag tycker den är grym alltså. Det är lite min Aquanaut Minute Repeater, fast lite light.
Ja.
För att den är inte helt... länken är inte stensatt på den här.
Den är inte lika kommersiell heller. Det är ett, mindre, det är ett litet, eller litet. Det är ett independent-märke liksom. Mm. De gör inte... Ja. Mm. Folk skulle inte känna igen det där, men de skulle inse ganska snabbt att det är något helt något helt galet.
Ja, oh, shit. Ja, den är cool faktiskt.
Jaha. Jag tycker...
Du skulle välja nummer 10 eller nummer 11 på listan nu?
Nummer 11 är en Cartier, så den hoppar vi. Så kör vi nummer 10 istället. Och jag tänkte gnälla lite för att vi har valt för mycket diamantklockor och sånt. Vi måste bjuda in fler gäster så vi får
lite spridning.
Lite spridning på vad man tycker. Jacob & Company Billionaire.
Du sparar det billigaste till sist.
Ja, jag kan inte berätta så mycket om den här förutom att den är... Du jobbar ju faktiskt med Jacob & Company och känner dem. Kan du pitcha den här klockan?
Jag ska förklara varför Albin har valt den här klockan. Det är då... Jacob & Co. har en modellserie som heter Billionaire som har liksom... Det är en klocka med typ 200 karat ädelstenar. De har gjort ett par olika varianter av den. Några större, några mindre. Jag tror Floyd Mayweather var väl en av de som köpte den första Billionaire. Den kostade, jag tror, 18 miljoner dollar.
Sansade 18 miljoner dollar.
Sansade, rimliga. Det är liksom ingen Black Friday-deal på den klockan. I år släppte de en ännu värre version av Billionaire. Den heter Billionaire Timeless Treasure. Den är satt i med gula diamanter. Som är väldigt ovanligt. Det tog typ 5 år för dem att sourca alla stenar. Det är en klocka som har alltså då boett och länk, integrerad länk. Helt stensatt. Allt. Alltså allt är stensatt på den här klockan. Skeletterat urverk med tourbillon. Facil prislapp på 20 miljoner amerikanska dollar. Det var väl den sammanfattat. Den såg vi när de hade sin reveal för den under Watches and Wonders.
Mm. En sansa.
Var du där då, tänkte jag säga, men det var det ju.
Jag var där. Ja. Det var en otroligt...
Men det såg så frågande ut, så jag började undra.
Det var en otroligt smakfull och sansad reveal på den dyraste klockan som tillverkats.
Från Jacob & Co. i alla fall.
Jacob & Company, ja.
Det finns ju några värre.
Man hör ju på namnet Billionaire att det kommer vara återhållsamt.
Ja, exakt.
Ja. Ja. Varför jag tog den är för att den är... Det är så emot allt. Så.
Apropå att ta ut svängarna, eller? De är inte kända för att ta ut svängarna.
Ja, det är ju tomme fan det enda de gör.
Ja. Ja. Ja, men om jag ska sansa ner det här lite grann då.
Mm.
Med min sista och tionde favorit.
Säg något rimligt nu.
Jag ska försöka. Det är en AP. Adam RPG Royal Oak. De släppte i början på året, i typ februari eller någonting, släppte de några modeller. Jag velade lite vilken jag skulle välja. Vi har inte valt någon AP. De släpper så mycket modeller.
De alltså. Har tryckt på ordentligt i år.
Ja, och det släpps grejer hela tiden. Liksom. Man fan, hänger nästan inte med, tänkte jag säga. Ursäkta, nu svär jag igen. De släppte i alla fall en Royal Oak Ultra Thin i vitt guld med en så kallad Tuscan Dial. Och det, Tuscan Dial, den har en, till skillnad från deras vanliga tavlor med tapisserimönster, så är Tuscan, den ser lite hamrad ut, liksom finishen, lite skrovlig. Fanns på tidigare AP-modeller på typ 90-talet, både Perpetual Calendars och, eller främst Perpetual Calendars. Och då gjorde de en liten re-edition på den då, i 39 mm vitt guld. Ganska rimlig, sansad, eller?
Snygg.
Snygg.
En snygg Royal Oak.
Ja. Ja, det var väl det. 20 klockor, sådär, lite snabbt, typ.
Ja.
Ja.
Någon kommer lyssna på det och tänka, fan vilken dålig lista de hade.
Ja, säkert.
Men jag tycker att det var rätt.
Men vi väljer ju med hjärtat.
Ja, ja. Det finns ingen
logik.
Det finns ingen riktig rim och reson i det här. Vi kan försöka motivera det bäst vi kan. Men här är våra våra
personliga favoriter. Det är lite dagsform också som avgör. Jag menar, skulle du fråga mig om 10 favoriter imorgon hade jag säkert valt 10 andra klockor. Liksom. Eller 5 andra klockor i alla fall.
Ja. Och så, samtidigt, jag sitter ju med en 1675 GMT på mig.
Ja.
Från 66. Ja. Smaken är ju bred.
Och du outade mig för min Garmin.
Det var en Polar.
Nej, det är en Garmin.
Har du en Garmin?
Ja, fan, det är en Garmin.
Okej, det här är inte betalt samarbete.
Nej. Så, 64 i puls, det är ganska lågt.
Oj, prata med mig en timme har den effekten. Vi tackar för alla våra lyssnare och läsare att ni vill att hänga med i år. Vi kommer växla upp ännu mer under nästa år, så följ oss på Instagram, TikTok,
LinkedIn, Facebook.
Läs ecotime.com.
Ja.
Prenumerera på den här podden om ni inte gör det redan.
Om den hinner släppas innan det nya året, så önskar vi gott nytt år till er alla. Annars så att ni haft en riktigt bra start på 2024.
Ja, och vi ska tacka alla våra sponsorer och samarbetspartners också.
Verkligen. Stort tack till er.
Stort tack. Och första personen som skriver till oss på Instagram eller TikTok.
Eller LinkedIn.
Eller LinkedIn. Får ett...
Får en försenad julklapp. Ja.
Och vi kommer inte hålla tillbaka.
Nej.
Bra. Tack för i år.
Tack.